Instagram eller mejla oss. Då börjar vi.
Yes.
Hej Stil. Jag har ärvt en rätt ball mörkbrun minkpäls från min mormor. Och den passar faktiskt oväntat bra. Jag har också uppfattat att det är inne med päls. Men jag känner mig osäker på om det är socialt accepterat att bära den. Skulle känna mig aningen otrygg i att ha den på mig. Men vet egentligen inte varför. Är det skillnad på att bära vintagepäls jämfört med att köpa en ny? Vad tycker Susanne?
Ja, men jag befinner mig faktiskt själv i ett liknande läge. För jag har nyligen rensat ut mitt föräldrahem och behövt göra mig av med massor av grejer. Bland annat då en päls.
Hör fortsättningen av Susanne Ljungs svar i Samtal med stil efter 11, fredag förmiddag här i P1. Och frågepodden kan du redan nu höra i appen Sveriges Radio Play. Nu klockan 4 är det dags för nyheter i P1.
Ekot börjar i Syrien. I samband med massakrerna nyligen mot alawiter och kristna så kidnappades också många kvinnor. Vår korrespondent har talat med en man som av rädsla för repressalier vill vara anonym, men som försäkrar att han med egna ögon sett hur många kvinnor förts bort av vad han kallar utländska jihadister.
Ja, försäkrar han. Jag såg det själv, hur de slängde in dem i bilar eller på flaken och körde iväg. Han berättar också om en vän till familjen. En 12-årig flicka som gjorde våldsamt och ursinnigt motstånd när de försökte föra bort henne. Flickan dödades då inför ögonen på sin mamma. Flera som jag talat med säger samma sak, hur de sett kvinnor kidnappas av jihadister, ofta utländska, och att de inte hört av kvinnorna sedan dess. Vi har inte hört någonting sedan de togs av de utländska mujahedinkrigarna från Afghanistan och Pakistan. Johan Mattias Sommarström, internationell korrespondent.
I USAs huvudstad Washington ska nu det som president Trump kallar ideologiskt olämpligt innehåll rensas ut från alla de statliga museer som ingår i institutionen Smithsonian, bland dem Air and Space Museum och National Museum of American History. Enligt Trump så har under det senaste decenniet objektiva fakta ersatts med ett förvrängt narrativ som varit drivet snarare av ideologi än sanning. Benjamin Ingrosso blev den stora vinnaren på Grammyskalan igår kväll. Han fick pris för årets artist, årets låt, årets album. Carola Häggkvist fick sin första Grammys, ett hederspris, och postumt belönades också den mördade rapparen C. Gambino. Ekot, Mats Karlsson, Lennart.
P1, Sveriges Radio.
Nu ska det handla om Mumintrollens psykologi. I en återutsändning från torsdag förmiddagen.
I år är det 80 år sedan den första boken om Mumintrollen, Småtrollen och den stora översvämningen publicerades. Och sen följde förutom bilderböcker 8 romaner om Mumintrollen och deras vänner. Först äventyrliga och ljusa och sen mer komplexa och mörkare. De här böckerna har följt mig genom livet och ju äldre jag har blivit desto mer har jag funderat över Mumintrollens psykologi. Går det att förändras som person och kan även neurotiker älskas av andra? Välkomna till förmiddag med mig Louise Epstein. Hej och välkommen Boel Westin, professor emeritus i litteraturvetenskap vid Stockholms universitet. Hej!
Hej!
Vilken av Tove Janssons gestalter har du lättast att identifiera dig med?
Från början så var det Mumintrollet. För det var honom jag mötte först, kan vi säga, i en bok som jag fick när jag var 6 år, som heter Trollvinter.
Du var bara 6 år?
Ja, jag var 6 år. Och den handlar väldigt mycket just om Mumintrollet. De andra figurerna finns i bakgrunden för de ligger och sover.
Han ska klara sig helt själv.
Han ska klara sig själv genom en vinter. Och han är väldigt mycket. Han är liksom subjektet, så att säga, huvudkaraktär.
Men varför tror du att du hade lättast att identifiera dig just med Mumintrollet?
Jag tyckte väldigt mycket om honom. Och jag tyckte också att det var liksom synd om honom. Han var alldeles ensam. Mamman låg bara och sov hela tiden. Och han fick klara sig själv, och det var ganska plågsamt ibland. Men han försökte ändå så gott han kunde. Även om det ibland blev...
Han kämpar.
Mm.
Men sen när du blev äldre, vilken Mumin-gestalt eller gestalt i Tove Janssons Muminböcker har stått dig närmast då?
Det är lite olika. Lite olika beroende på ibland hur gammal jag har varit, eftersom jag började läsa de här tidigt. Och de har följt mig då genom livet, precis som för dig. Och det kan vara lite olika beroende på sinnesstämning, tycker jag.
Mm. Och idag då, vilken Mumin-gestalt står dig närmast idag? Det är mars.
Det var en svår fråga. Mm. Jag ska inte säga Snusmumriken eller Lilla My, för det är, tycker jag, de är idealgestalter på ett sätt. Men jag känner mig mer befryndad mot de gestalterna som är lite grann som folk är mest, om man säger så.
Ja, som får kämpa lite.
Ja.
Mm. Men vilken sorts plats är Mumindalen, tycker du?
Den har ju väldigt paradisisk karaktär. Men det här paradiset är ju under hot. Det är översvämningar, en komet som kommer och det är liksom inte något stillastående på något sätt, tvärtom. Och det är fyllt av förvandlingar och det händer väldigt mycket. Livet är inte fridfullt, finns det en gestalt som säger i en bok, och det tycker jag är en väldigt bra beskrivning av livet i Mumindalen. Sen är det ju en plats som man kanske som läsare gärna längtar till. Man skulle gärna vilja vara där själv.
Och det kommer vi kommer aldrig komma till Mumindalen.
Nej.
Men kan man skapa sig sin egen inre Mumindal?
Ja, just det. Det är många som vill göra det och många som vill vara där, kan jag säga.
Det är det, ja. Men då när Muminböckerna kom, den första för 80 år sedan, vad var nytt med de här böckerna?
Det som var väldigt nytt, alltså, kan man säga så här, att de uppmärksammades inte så mycket när de kom ut i mitten på 40-talet. Det var lite senare som hon slog igenom mera. Men det som var nytt tycker jag väldigt mycket bygger på att hon gestaltar ju en värld. Hon har skapat en hel värld som liknar vår väldigt mycket, men som samtidigt är väldigt annorlunda. Och sen kan hon beskriva den här världen både i ord och i bild. Att hon gör allt sammans själv. Allting finns i hennes fantasi. Och det är en skillnad mot många andra barnboksförfattare. Det är klart att det finns andra som också både tecknar och skriver. Men hennes är, för mig är den i alla fall, väldigt speciell i det avseendet. Och sen är det också att hon tar läsarna på väldigt stort allvar.
Mm. Hon sa ju det, att hon var inte rädd för svåra ord, för hon tänkte sig att barnen skulle lära sig dem och att texten skulle bli mer lockande om man inte fattade allt.
Ja visst, och det är ju också långa ord som man liksom kan dela upp i stavelser och som man kan liksom försöka säga för sig själv också. Det var jag väldigt fascinerad av som barn.
Den första Muminboken publicerades ju då 1945 och den sista sent i november 1970. Och under de här 25 åren så ändras tonläget i böckerna och några gestalter försvinner också, som Sniff och Mumintrollets käresta Snorkfröken. Vad tycker du att det säger om Tove Janssons utveckling som författare, att de här gestalterna, att de försvinner, de faller ifrån?
Ja, hon... På ett vis kan man se de här böckerna som skrevs under en 25-årig period som en form av att hon har Mumindalen som en sorts scen, och sen har hon olika roller i den, rollbesättningar helt enkelt. Och hon kallar fram olika och låter andra liksom sjunka bakåt. För att i början, det finns en del gestalter är väldigt mycket representationer av någonting, att man representerar en egenskap eller ett visst beteende eller någonting sånt. Och Sniff och Snorkfröken, de dyker upp lite grann i senare böcker, men då som minnen av någonting. Och jag tror det finns också en novell om Sniff senare, som bygger just på det som är hans svaghet, nämligen begäret efter ägodelar.
Ja, han har inte lätt, Sniff. Nej. Men jag tänker också att de kanske inte hade så många nyanser som de andra som fick vara kvar.
Nej, det är möjligt att man kan se det så. Jag tyckte... Men det som är spännande med hennes figurer är just ibland att de har en del nyanser, fast man inte tror det kanske först. Som Snorkfröken, som jag ibland kan tycka är liksom underskattad på det sättet att hennes femininitet får ta över intrycket av henne. Att hon har väldigt många smarta idéer om hur man ska klara sig av besvärliga situationer, där hon löser det hela väldigt snabbt mellan hennes manliga vänner tar, i alla fall hennes bror speciellt, Storken, som tar en väldigt tid på sig att gå igenom olika idéer till lösningar.
Och hon kan fixa komma det till kärnan direkt alltså.
Exakt, mm. Ja.
Mm. Men vad tycker du det säger om Mumintrollet att Tove Jansson, hon tröttnar aldrig på Mumintrollet?
Ja, hon beskriver ju honom i böckerna, hon gör en serie och så vidare, men hon blev väldigt trött på Mumintrollet.
Jo, men för att det var mycket uppmärksamhet, ja. Men just som romangestalt så får han ju vara med.
Ja, han får vara med från början till slut, fast inte i den sista boken. Där är det ju inga Mumintroll med egentligen i handlingen.
Nej, men de är gestalternas tankar.
Mm.
Och vi kommer prata mycket om det. Men Mumintrollet, vad är det för en sorts romangestalt egentligen?
Det är om man bortser liksom från hur han är visuellt skildrad, så är det ju en person eller en karaktär som både är barn och vuxen på en och samma gång. Framförallt i början av de tidigare böckerna så är det väldigt mycket så. Att de är, visserligen så är Muminföräldrarna Muminföräldrar, men han är ändå med på lika villkor. Det finns en samhörighet där över generationsgränserna som är spännande.
Men hur tycker du att hon lyckas med det att ha en gestalt som Mumintroll som både är barn och vuxen?
Jag tycker hon lyckas väldigt bra i de tidigare böckerna. När hon så småningom så skrev hon om böckerna, eller rätt sagt, hon gav ut nya versioner. Hon städade, sa hon själv. Använde just det uttrycket. Och då har Mumintrollet blivit lite mer av ett barn. De är mer barnboksanpassade. Vilket jag tycker är synd.
Du tycker det är synd?
Mm. Mm.
Ja, det här är förmiddag som idag handlar om Mumintrollens psykologi. Gäst är Boel Westin, professor emeritus i litteraturvetenskap, som skrivit mycket om Muminböckerna. Nu har jag tänkt att vi ska prata om de två sista Muminböckerna, Pappan och havet från 1965 och Sent i november som kom 1970. I de här böckerna så har livet blivit lite mer komplicerat för Mumintrollen och deras vänner. På biblioteket så står de här böckerna bland kapitelböckerna för barn. Vad tycker du om det?
Jag tycker de kunde stå på båda ställena, både på vuxenhyllan om man får uttrycka det så, och barnbokshyllan. För att de når ut till alla åldrar. Och det var också en tanke som hon hade själv när hon skrev de här två böckerna.
Det kanske kan vara ett sätt att fira jubileet att bibliotekarier över hela landet sätter de här böckerna bland vuxenböckerna.
Ja, det är en bra idé. Inte för att liksom upphöja dem på något sätt, att uppgradera dem, att de skulle vara bättre på det sättet, men för att flera får lov att upptäcka dem.
Vi ska då börja med Pappan och havet. Muminpappan, han är uttråkad och tycker att han inte riktigt har någon uppgift att fylla längre när familjen klarar sig utmärkt utan hans insatser. Här hör vi Lasse Pöysti läsa bokens första mening.
En obestämd eftermiddag i slutet av augusti gick en pappa omkring i sin trädgård och kände sig onödig. Han visste inte vad han skulle göra av sig, för allt som fanns att göra var redan gjort, men det också var det någon annan som höll på med det.
Och sen bestämmer sig pappan att nu är det dags att förverkliga drömmen och bli fyrvaktare, och familjen följer med till en karg ö långt ut i havsbandet utan att riktigt vilja det. Boel Westin, hur tycker du att den här boken skiljer sig från de tidigare Muminböckerna?
Den har en helt annan miljö, en helt andra förutsättningar för Muminfamiljen som kommer till någonting helt annat än vad de är vana vid. Från lummiga dalen till en ö som består av sten och en då jättestor fyr. Och det finns ett ställe i början när de har kommit till ön, så ser Mumintrollet, Mumimamman, hon får inte göra någonting. Hon är liksom fråntagen alla sina uppgifter av pappan, för han ska liksom ordna allting. Och hon lite uppgiven så snor hon runt, hon lägger sig och försöker sova, och så ställer hon ifrån sig sin väska i sanden som hon alltid har med sig. Och då tänker Mumintrollet att det här är någonting annat, det här är på riktigt. Det är inte ett äventyr, det här är en förändring. Så att på det sättet kan man säga att Pappan och havet är en brytpunkt i förhållande till de tidigare böckerna. Sen är det väl också så att både den och Sent i november, den fodrar en del förkunskaper av läsaren. Att man har liksom bilden av dalen den tidigare dalen med sig när man läser de här två romanerna.
Man måste vara bekväm, eller man måste vara bekant med det paradis som en gång fanns.
Ja.
Men vilka känslor växte hos dig när du läser Pappan och havet?
Jag tycker att det är väldigt mycket en bok om ensamhet. Och det kan ju vara väldigt... det går ju pappan, framförallt pappans kamp liksom med... Ja, med elementen, och inte minst med fyren som man ju aldrig lyckats tända, kan man ju läsa på många sätt naturligtvis, psykologiskt, jungianskt om man så skulle vilja.
Hur då jungianskt? Vad är det, hur skulle en jungiansk tolkning se ut?
Ja, jag tänker alltså att det finns flera som har skrivit om det här, och att den är väldigt fallisk, alltså att han inte förmår tända fyren, han har förlorat hela sin manlighet.
Ja, sin kraft.
Sin kraft, och det är det han strävar efter.
Men hur mår gestalterna psykiskt?
Pappan mår väl inte så bra egentligen. Han försöker hitta nya projekt, nya vägar. Och hans familj får då anpassa sig efter honom. Det är ju liksom egentligen en klassisk bild av hur det var förr. Om fadern i familjen fick ett jobb så fick familjen följa med och anpassa sig. Och det är det både mamman och Mumintrollet får göra här. Och även då Lilla My som finns med i familjebilden.
Mm, hon är med Lilla My, men anpassar hon sig så mycket efter pappan?
Nej, hon behöver egentligen inte göra det.
För hon
det.
Är Lilla My.
Ja, det räcker.
Men då när familjen bosatt sig i fyren så bestämmer Mumintrollet sig så småningom för att flytta hemifrån på prov. Varför gör han det, tror du?
Hans föräldrar är ju så väldigt upptagna av sina egna problem. Det är också en sån här klassisk bild. Och han har ju blivit... stor helt enkelt. Han har blivit tonåring, fast jag tycker det låter så underligt att säga att Mumintrollet är en tonåring i mina öron. Men han har väl blivit det, och han gör sig fri på ett annat sätt än vad han gjorde tidigare. Och någonting som är lite intressant med den här frigörelsen att han vill flytta hemifrån, det är att han vill bygga en stuga, står det. En låg stuga, inte ett torn, som är det som Mumifamiljen har bott i och som pappan är, ja, liksom lever med, och inte minst då eftersom han vill bli fyrvaktare. Men Mumintrollet vill ha ett helt annat hus.
Men tror du att det är ett tecken på att han vill vara en annan sorts man än sin pappa också?
Nej, inte helt och hållet, för att han är ju väldigt...
Han beundrar sin pappa.
Han beundrar sin pappa, och han vill ha hans bekräftelse.
Men han vill gå åt ett annat håll.
Ja, det vill han.
Men Muminmamman, hur bemöter hon det som man då skulle kunna kalla för Mumintrollets tonårsuppror?
Hon låter väl honom, hon är frågande på ett sätt, men hon låter honom också gå fritt. Och det är ju typiskt för hennes karaktär redan tidigare, att hon har en väldigt tolerans utåt. Det är mera hennes egen problematik med den här övistelsen. Där hon har ju sån enorm längtan efter Mumindalen.
Ja, och så räddar hon sig genom att måla Mumindalen. Ja. Hon går in i sitt eget konstverk.
Just det. Och där målar hon många olika Muminmammor. Så att man vet inte riktigt vilken Muminmamma som är den riktiga, står det på något ställe.
Det vet hon inte själv.
Nej, hon vet inte det själv. Hon söker det.
Men mot slutet av boken så tar Muminpappan en promenad med sin son, men Mumintrollet säger att han har egna affärer att sköta, så pappan går vidare själv. Och för första gången på mycket länge så är pappan fri från grubblerierna som har plågat honom, och det är Lasse Pöysti som läser.
Han kom fram till bränningen och stannade i strandkanten. Där vandrade hans hav förbi i våg på våg, fräsande och överdådigt, lugnt och våldsamt. Pappan slitade ut alla sina funderingar. Han bara levde helt och hållet. Från svanspetsen ända ut i öronen.
Vad tror du har varit avgörande för att pappan ska känna någon sorts befrielse?
Han har fått en insikt i att hans olika projekt... Han vill ju skriva en avhandling om havet, han vill hitta ett system i naturen, han vill hitta ett system i omgivningen. Men när han småningom på något sätt kan känna sig, komma loss ifrån de tankarna och släppa den här idén, han slänger det här anteckningshäftet eller lägger det i djungeln efter sig och tar inte upp det igen, han har liksom lämnat det, så kan han leva på ett annat sätt. Och det finns också en på ett ställe i den här boken, så man måste skynda medan man har lust. Och jag tror att det handlar en hel del om lust. Att han har egentligen kanske inte så mycket lust i de här andra projekten, utan det är någonting som han kanske tänker att han borde göra som pappa eller att han borde göra som man. En sorts inre krav.
Men det här, vad tycker du att det berättar om Tove Janssons inställning till förändring?
Det berättar ju väldigt mycket. Hennes böcker handlar till stora delar om förändring och eller förvandling. Att det är aldrig stillastående. Mm. Utan livet förändras hela tiden. Som det här med vännerna. Jag menar, man har vänner i ungdomen som man inte träffar senare, utan man får andra vänner. Så att,
men vilket ansvar har individen för sin egen förändring och utveckling?
Ja, individen har ett eget ansvar, absolut. Och det låter hon ju se här också med Mumin-pappan, att han får ta sitt ansvar. Men han får också på något sätt lära sig eller komma till insikt om att de andra också har någonting att komma med i sammanhanget. Han kan inte bara agera helt ensam.
Jag tycker också det är fascinerande med den här boken, för att alla, utom möjligen Lilla My, till och med Morran förändras. Ja. Hur tolkar du det?
Ja, det är intressant med Morran. Hon sa själv en gång att så gick jag och värmde upp den här Morran, och då blev hon ju litterärt oanvändbar sen efter det, att man skulle kunna använda henne någonting mer sen sån. Men det är också en form att man också kan, Mumintrollet blir vän med Morran, det är en helt annan vän än de som man har haft tidigare. Att han, jag tänker att det handlar en del om samhörighet och att kunna känna empati och att försöka sätta sig in i andras idéer, liv och så vidare.
Samtidigt så drar ju han en gräns mot Morran också, för att Morran vill ju att han ska komma med lampan varje kväll. Men ja, sen bestämmer Mumintrollet sig för vad är rimligt för mig.
Mm. Just det. Och sen kommer det en kväll när han inte har någonting, något petroleum eller något fotogen kvar. Men Morran kommer ändå och dansar som hon gör för honom. Så han behöver liksom inte det där mellanledet längre.
Och det är ju en enorm utveckling.
Mm, det är det.
Det här är Förmiddag med mig, Louise Epstein, och idag handlar det om Mumintrollens psykologi. Den sista Muminromanen Sent i november utspelar sig i Mumindalen, men Muminfamiljen är inte där. Bo Westin, hur tolkar du det? Är det här en sorts parallellhandling till vad som händer i dalen när familjen är på ön?
Det kan man se det som, men det finns ju egentligen inga bevis, hårda bevis, om man ska säga så. Men det står på ett par ställen i slutet av boken, så står det att familjen är på väg tillbaka, eller att de kommer kanske från en ö där de har varit. Kanske kommer en berättelse om den.
Till Muminfamiljens hus så kommer några gestalter som på olika sätt längtar efter gemenskap. Något de tror att Muminfamiljen kan ge dem. Enda undantaget är Snusmumriken som kommer till huset för att han har tappat bort en del av en sång. Men en av gästerna som kommer är en liten skygg homsa som kallar sig Toft. Han bor i hemlighet i fören på Emulens båt, men dagdrömmer ofta om Mumindalen och den lyckliga familjen. När han får svårare att dagdrömma så bestämmer han sig för att genomföra en stor förändring, och det är Tove Jansson själv som läser.
Homsan sov en liten stund. När han vaknade i mörkret visste han vad han skulle göra. Han skulle lämna Hemulens båt och hitta fram till dalen och gå upp på verandan och öppna dörren och tala om vem han var.
Alltså, vad känner du när du hör det här?
Ja, jag tycker det är underbart att höra Tove Jansson läsa sin egen text. Det finns ingen som kan läsa dem som hon, förstås. Men här är ju också frågan om denna lilla homsa som drömmer om Muminmamman och drömmer om Mumindalen varenda kväll innan han ska somna. Han ligger och berättar för sig själv.
Men det här att han bestämmer sig för att han ska gå dit, han ska gå upp för trappan, han ska tala om vem han är. Vad betyder det?
Det betyder väl att han vill göra sig synlig också. Det här finns tidigare också i Vem ska trösta knyttet. Stig in och säg god afton så att de ser att du är här. Alltså visa dig själv.
Sent i november, vilken sorts bok är det, tycker du?
Det är en roman om, det är också en roman om ensamhet, men övergivenhet, men det är också en väldigt, det är en väldigt vemodig roman kan man säga. Det är också väldigt vackert skriven. Och det är ju ett farväl till Mumindalen. Så måste man ju kunna se det ifrån, utifrån författarens synvinkel, men också från läsarnas synvinkel. Det ter sig inte så kanske sannolikt eller plausibelt liksom, att ska komma en lång bok till efter det slut som finns i Centrum November.
Mm. Men en av dem som kommer till det tomma Muminhuset är Filip Jonkan. Vad tycker du utmärker Filip Jonkans personlighet?
Det mest tydliga är naturligtvis att hon har det som förr sa städkomplex, men det låter så väldigt tråkigt. Och,
Varför då tråkigt?
Nej, men det här med att man har komplex, jag tänker att det låter så liksom, att hon har en fixering vid att hon måste städa, eller att städning är också en del av henne själv.
Ja, men vad beror det på att hon kommer till Muminhuset? Varför lämnar hon sin vanliga miljö och ger sig av?
Ja, hon städar och så råkar hon hamna, när hon tvättar fönstret, så råkar hon hamna utanför fönstret på taket och blir varse avgrunden som det står. Och så tar hon sig in så småningom i alla fall. Men det här blir en sån omtumlad upplevelse för henne. Och också att är städningen värt detta? Och det som sen beskrivs med hennes känslor inför städning och så, jag tycker att det är som en form av panikångestattacker. Som hon får mår illa, hon får svindel och så.
Men på ett djupare plan, vad tror du att hon längtar efter?
Hon längtar, man skulle kunna säga så här, hon längtar efter att vara någon annan. Hon tänker på Mumimamma väldigt mycket. Och Mumimamman är kanske på ett sätt ett ideal. Men det som så småningom liksom poleras fram i den här romanen, det är att man blir inte en Mumimamma bara för att man gör som Mumimamman, utan man måste hitta liksom vägen till sig själv på egen tass. Mm. Och det gör hon på ett sätt, men det är med hjälp av en helt annan karaktär, nämligen Snusmumriken.
Och det är lite intressant, för att alltså min inställning då till de olika gestalterna i Muminböckerna har verkligen förändrats. När jag var barn så tyckte jag att det var Snusmumriken som var så fri och härlig och äventyrlig, helt fantastisk. Och då kanske jag såg ner lite på Filip Jonkan för att hon var ängslig, hon höll på med den här städningen. Men nu när jag är i medelålders så har det ändrats helt, för nu tycker jag att Snusmumriken är alldeles för mycket en idealgestalt som inte tar något ansvar för andra personer. Och så känner jag mer för Filip Jonkan. För hon, jag kan förstå det här, det är dubbelt med städning. Det är skönt att inte ha det äckligt, men det är jobbigt om man ska göra allt själv. Och sen förstår jag mig också på hennes oro och ängslighet. För det blir ju så, när man blir äldre blir det mer sånt. Förstår du vad jag menar?
Absolut, jag förstår precis. Jag tycker likadant.
Gör du det?
Ja.
Ja. Men på ett ställe i sent i november så tänker hon så här om Muminhuset. Alltså Filip Jonkan tänker så här. Huset var fuktigt och unket och dammigt och borde vädras. Korsdrag genom alla rum och massor av varmt vatten. Och en väldigt härlig genomgripande storstädning. Men knappt hade Filip Jonkan tänkt ordet storstädning så flög svindel och illamående igenom henne som en våg. Under ett hemskt ögonblick hängde hon över avgrunden. Hon visste, jag kommer aldrig mer kunna städa. Hur ska jag kunna leva om jag varken får städa eller laga mat? Det finns ju ingenting annat det lönar sig att göra. Och sen tänker hon också, hon ser de andra som är där, de andra i stallet. Hon tänker att ingen tycker om henne. Alltså varför mår Filip Jonkan så här?
Ja, hon tänker precis som du sa här, att ingen tycker om henne. Hon känner sig utanför. Ingen, ni tycker ju inte om mig, säger hon på ett ställe. Och att hon, och samtidigt har hon så väldigt svårt att komma ur sin egen personlighet. Det är ju det hon gör i den här boken. Att hon kan... ska jag säga. Hon kan liksom kalla fram någonting inom sig som hon knappt visste fanns där innan. Och det jag tänker på här då, det är hennes musikalitet. Och det är just Snusmumriken som får henne att liksom bli varse det. Det står någonstans att hon visste inte ens om det själv riktigt.
Nej, men hon förstår vad bra musik är, och så känner hon det väldigt starkt. Men jag tycker ju att den här boken också är en stor, alltså att Tove Jansson försonas lite med Filip Jonkan, att hon visar kärlek till Filip Jonkan, för Filip Jonkan kom ju över sitt städtrauma.
Det gör hon, och städningen blir någonting, ja, som en stor katarsis ungefär, rening av hela när hon då så att säga, har kommit fram till sin musikalitet, att hon har någonting annat inom sig som hon inte visste förut. Men samtidigt så finns städningen kvar hos henne. Och matlagning.
Det finns kvar. Mm. Men det jag också undrar då, alltså en neurotisk personlighet som Filip Jonkan, kan hon även älskas av andra? Vad svarar Tove Jansson på det?
Ja, hon svarar ja, tycker jag. Och det är det som händer i den här boken. Att hon vandrar iväg, hon slår följe från Mymenhuset, så går hon och Mymlan tillsammans. Mymlan som också är en liksom rak karaktär här, som inte förändras på något större sätt. Hon är alltid densamma, det säger hon själv.
Alltså det är lilla My stora syster.
Ja, just det.
Och hon har kommit till huset för att hon vill hitta sin lilla syster.
Just det. Så att de... Jag ska inte säga att de blir vänner på något sätt, men de finner ändå en form av samhörighet, så att de kan till och med vandra därifrån ihop. Och så är det inte alls i början av boken, utan då är... Mymlan bryr sig inte så mycket, man säger, men för Filip Jonkan så är liksom det här någonting på nästan på liv och död, hennes upplevelser och hennes möten med de andra.
Mm. Och jag tycker också, det handlar om att Filip Jonkan, hon accepterar den hon är utan att skämmas.
Ja.
Att det är okej att ha en storstädning.
Mm.
Man behöver inte skämmas.
Nej.
Men hur tolkar du bokens slut, där den enda som är kvar för att vänta på Muminfamiljen är den lilla Homsan Toft? Han som i bokens början tröstade sig med berättelser om den lyckliga Muminfamiljen.
Mm. Ja, det är ett väldigt... Jag tycker det är ett ganska storslaget slut med Homsan som går ner till bryggan, eller till havet rättare sagt, och ser någonstans långt ute, så ser han en ljuspunkt, en lykta, och att det är familjen som kommer tillbaka till dalen, tänker han.
Men kan inte du läsa bara den här sista meningen, för jag tycker du måste också, vi vill gärna höra den.
Ja. Nu såg Homsan Toft stormlyktan som pappan hade hängt i masttoppen. Den hade en mild varm färg och den brann stadigt. Båten var mycket långt borta. Homsan Toft hade god tid på sig att gå ner genom skogen och följa stranden till båtbryggan, precis lagom för att ta emot fånglinan.
Men kommer de tillbaka då?
Det vet vi inte. Och det finns olika delar av det i utkasten, men det behöver jag kanske inte gå in på här. Men,
nej,
men jag tycker också att det här är en spegling av, här, hon liksom sluter dalen här. Där finns familjen, där finns Homsan Toft, men vi läsare, vi finns inte riktigt kvar längre.
Men vi kan läsa om boken.
Det kan vi göra.
Men vad tror du, alltså, de förändras ju väldigt mycket, de olika gestalterna, i sent i november. Är det en förutsättning för förändring att Muminfamiljen inte är där, tror du?
Ja, delvis är det ju det. Jag tror inte hon hade kunnat skriva det riktigt på samma sätt om hon hade haft familj. Så hade det blivit alldeles för många gestalter dessutom. Så att det är mest att alla relaterar till någon Mymin-gestalt. Så att Mymin-familjen är med, fast de aldrig är där rent fysiskt. Men de omtalas hela tiden. Det är som i Godot, vänta på Godot. Att det är något som man pratar om hela tiden, men som man inte ser.
Finns det som man pratar om men inte ser?
Ja, det händer ju saker i den här boken, så att säga. Var och en får ju delvis sitt kapitel, kan man säga, och var och en kommer fram till någonting, en förändring som Mumintrollet talar om i Pappan och havet, som gör att tillvaron inte är densamma som den var tidigare.
Avslutningsvis, vad tycker du utmärker människosynen i de här två romanerna som vi har pratat om?
Jag tycker hennes syn på gestalterna är att det finns ett mått av öppenhet, kan vi säga, av tolerans, och att låta gestalterna experimentera med olika delar. Men det finns också en form av ömsinthet inför gestalterna. Också att de får visa både sina styrkor och sina svagheter. Och det är det som gör dem mera komplexa och sammansatta.
Sen har jag också tänkt, för att det svåraste som finns när det handlar om psykologi, det är ju att förändras och utvecklas.
Mm.
Alltså vad svarar Tove Jansson på frågan när det handlar om vilket ansvar individen har för sitt eget liv?
Det är faktiskt väldigt svårt att svara på, men om man utgår ifrån böckerna så är det väl så att man har ansvar själv, men man kan också söka liksom stöd eller... Ja, hjälper man får använda. Det låter lite tråkigt, men alltså i omgivningen, att det bygger väldigt mycket på relationer med andra.
Men sen tycker jag också att Alltså jag har tänkt mycket på att utan att utsätta sig för saker som är jobbigt så blir det inget.
Nej, just det. Precis. Så är det.
Ja, för alla utsätter ju sig för sånt som är jobbigt. Mm. Mumintrollet, det är inte så enkelt där. Han blir olyckligt kär i de helt amoraliska sjöhästarna. Ja. Han utsätter sig för kontakt med morran som är skrämmande. Sen förändras han.
Mm. Just det. Och det är svårt. Mumipappan har svårt att acceptera att mumimamman börjar såga ved till exempel. Hon tar över någon av hans sysslor. Och han vill ha vedbacken, men då säger hon, det här är mitt. Du får leka någon annanstans, säger hon till honom. Så att, och det är intressant, för det är liksom en konfrontation mellan dem som vi inte riktigt har sett tidigare.
Men det att hon säger, du får leka någon annanstans, är det schysst liksom?
Ja, det tycker jag faktiskt. Han leker, eller leker, men hon använder faktiskt det. Ja, det här är vad jag leker. För han gör ju det, varför ska inte hon kunna få göra det? Så tänker jag.
Hon vill också ha en plats.
Hon vill ha en plats, en egen plats. Utanför hennes, den som hon har haft dittills.
Ja, jag är så glad att du kom hit, Boel Westin, professor emeritus i litteraturvetenskap vid Stockholms universitet. Ska du läsa Mumin sen Tack. Idag eller är du färdig nu med Mumin på ett tag?
Nej, jag tror inte man blir det. Man kan försöka, men det finns alltid något nytt att upptäcka hos Mumin, i Muminvärlden. I alla dess olika former.
Jag blir förvånad ibland när jag läser de böckerna. Det är alltid något jag inte har tänkt på.
Det är det. Och någonting som gör att man kan hitta lite nya saker, det är just när man hör Tove Jansson läsa dem. För det har jag märkt när jag liksom lyssnar. Jag plötsligt tänker, men står det på det här sättet så måste jag gå och titta efter. Ja, det gör det.
Och vad är det du hittar då? Alltså, vad är det med hennes sätt att läsa, tror du, som gör att du hittar något nytt?
Det är ju naturligtvis hennes sätt att intonera det hela och göra pauser och så vidare. Men att hennes betoningar. Hon kanske betonar någonting som jag inte tänkte så mycket på när jag läste det. Som det är svårt att säga något precis exempel.
Jo, men jag tänkte på det när vi hörde alldeles nyss när det var Hansan Toft. Att han skulle gå upp på verandan och säga vem han är. Just det där, den här betoningen, säga vem han är.
Ja,
det är liksom, det är så tydligt att det här är inte vilken grej. Det är inte bara som att säga hej, jag heter Hansan Toft. Utan det har fler nivåer det där att säga vem man är.
Ja, så är det. Och så är det med mötena i sent i november. De är speciella.
Ja, då är det här programmet slut, men det kommer nya program. Producent idag Olle Björkman, förmiddag med är tillbaka imorgon igen. Nicke Nordmark är programledare och då handlar det om att ha flera partners. När är det rätt koncept att satsa på? Ja, och ni kan gärna skriva till oss också på formiddagmed@sr.se. formiddagmed@sr.se. Och vill ni höra fler program som vi har gjort här med Förmiddag med, så finns de tillgängliga i appen Sveriges Radio Play.
Om ett par minuter ska vi höra nyhetspodden Dagens Eko. Först om veckans meny som handlar om en klassisk sås. Enkel och kanske därför också lite svår. Smör, mjöl, mjölk, salt och peppar.
Den vita såsen, den totalt olyxiga såsen, såsen utan status. Men den har ett fint namn, bechamel.
Tankarna hos den moderna människan idag går inte till bechamel om man vill liksom blöta upp eller ha någon sås på tallriken, utan då är det mer så här, ska vi ha någon mayo, kanske någon vinsås eller något sånt där.
Den är lite för simpel.
Ja, och det är just därför så är det ju så bra, man behöver inte ens ha grädde hemma, utan har man bara lite mjölk så har man oftast någon klicksmör och någon vetemjöl längst bak i skafferiet liksom. Då kan man få till någonting som blir mer en klassisk fransk måltid.
Bechamel, en av de fem grundsåserna. modersåserna som lärs ut på kockutbildningar. En byggsten i matlagningen. Den behövs. Men ingen basunerar ut att de ska servera en bechamelsås.
När lagade du en bechamel senast?
Det var faktiskt inte så länge sedan. Man tänker ju inte på det där med grundsåserna som det kallades när man gick i restaurangskola för 100 år sedan. Men man fick ju lära sig alla grundsåserna och det är ju bechamelen en av dem. Och det är ju en vit grundsås som egentligen, den är väldigt enkel och man har oftast råvarorna hemma. Sen gäller det att göra det enkla jävligt gott också och då får man ju lära sig hur man ska göra det.
Det här är Stefan Karlsson. Han fick sin första stjärna i Michelinguiden för 25 år sedan. Årets kock 2012 och ligger bakom en handfull olika restauranger i Göteborg.
Vad gjorde du för någonting då senast du lagade bechamel?
Det var faktiskt stuvad vitkål. Vilket man ofta använder en bechamelsås till. Det är ju att sätta en konsistens på någonting.
Och det är Nina Frognerborn och Thomas Tengby som gör meny. Lyssna natt mot lördag efter 2 här i P1 eller i appen Sveriges Radio Play. Sök på meny. Och nu, dagens eko. Programledare Robin Olin.
Anders, är Nordkoreas diktator Kim Jong-un nöjd med sin inblandning i Ukraina-kriget, tror du?
Ja, det tror jag han har varit hittills, men nu kanske han börjar bli lite orolig.
Det här är dagens eko med Robin Olin. Idag, det har Kim Jong-un vunnit på kriget i Ukraina.
Ukraine says it's captured 2 North Korean soldiers who were fighting alongside Russian troops.
I mitten av januari 2025 släpper den ukrainska underrättelsetjänsten en video. Den visar ett kalt rum med grå väggar och 2 våningssängar. Fönstret är försett med galler. Nedbäddad under en filt ligger vad som uppges vara en av 2 nordkoreanska soldater som nu tillfångatagits av Ukraina. Runt soldatens händer sitter bandage. I förhör ska han ha sagt att han inte visste varför han skickades från Nordkorea till Ryssland. Eller vem han skulle strida mot. Omständigheterna kring den här videon är oklara. Vi vet inte om uttalandena skett under tvång och vad som går att lita på. Men att Ukraina har nordkoreanska krigsfångar ses som en bekräftelse på att soldater från det slutna landet faktiskt strider för Ryssland. Framförallt runt Kursk, där Ukraina då gått in och tagit över områden på den ryska sidan gränsen.
Det pågår svåra och blodiga strider i detta nu.
Gäst är Anders Ask, utrikesredaktör på Ekot.
Och jag, Anders, du, jag tänker att vi tar det här speciella läget från början och försöker pussla ihop de bitar som finns i historien om de här nordkoreanska soldaterna i Putins armé. Var börjar den historien? Alltså, varför kommer de dit överhuvudtaget?
Ja, det finns en historik med det forna Sovjetunionen och Nordkorea och ett militärt samarbete. Men om vi ser mer i direkt nutid så får man nog säga att det här började år 2023, då, året efter att Ryssland angrep Ukraina. Så började de närma sig varandra, Ryssland och Nordkorea. Då ska man komma ihåg att det här är ju 2 så kallade paria-stater. De har egentligen inte speciellt många uttalat allierade som stöttar dem på olika sätt. Och Ryssland behövde ammunition, de behövde vapen till sin krigsinsats. Nordkorea tillverkar ammunition och vapen och var beredda, till skillnad från nästan hela övriga världen, att göra ett utbyte med Ryssland. Mm.
När alla har swipat liksom bort den i datingappen så fick de här 2 ändå en match här då.
Ja, och dessutom är ju båda länderna satta under väldigt strikta sanktioner, så Nordkorea hade ju egentligen ingen annan att sälja till. Sen 2024 så börjar de träffas också.
At the Pyongyang airport, flowers are at the ready as the Russian president's plane taxis to a stop. The red carpet is rolled out. Kim Jong-un strolls up confidently to greet his VIP guest.
Och det skrevs ett samarbetsavtal förra sommaren 2024. det var egentligen att de förnyade ett gammalt avtal som redan fanns. Mm-hmm. Men just att de ska ställa upp för varandra, om den ena staten blir angripen ska den andra staten ställa upp, ungefär så. Sen är det ett stort frågetecken. Vem var det som föreslog att man skulle börja skicka soldater?
Ja, för det är ju ett väldigt stort steg.
Exakt. Den sydkoreanska underrättelsetjänsten som brukar ha bäst information om vad som pågår i Nordkorea. De säger att det finns indikationer för att det var Kim Jong-un själv som sa att vi kan skicka soldater. Men då vill vi ha något i utbyte. Det sägs att de får olja, mer pengar, att de till och med får betalt per soldat. Återigen, vi vet inte exakt vad som är sant av allt detta. Men att det är en business deal bakom det hela, det kan vi nog vara ganska övertygade om.
First of all about North Korean soldiers and officers. They have both already on Russian territory.
Och så i oktober 2024 säger Ukrainas president Zelensky att soldaterna är på plats.
And they will use it on our territory.
Och lite senare visar det sig att det är i Kursk i Ryssland som nordkoreanerna, eller åtminstone flertalet av dem, är placerade.
Så om vi går in på det då som Kim Jong-un slänger in här då som sin del av den här dealen, de här soldaterna. Vilka är de och hur går det för dem där?
Ja, den siffra som nämns är att det rör sig om cirka 11 000 soldater. Mm-hmm. Sydkoreanerna hävdar att det har varit elitstyrkor som sänds iväg. Samtidigt är det så att det har bevisats att de är inte speciellt vana vid stridssituationer. Så inledningsvis så gick det ju väldigt, väldigt dåligt för de nordkoreanska soldaterna. För de visste helt enkelt inte hur man skulle hantera en modern krigssituation som den som är mellan Ryssland och Ukraina.
Och vad finns det för exempel på det då, att det inte går så bra?
Ja, det tydligaste exemplet är ju att det krävdes väldigt många människoliv bland nordkoreanerna i början av striderna.
The latest estimates from Western and South Korean intelligence have put losses at around 4,000 soldiers.
Och det är ju liksom 40% ungefär av hela styrkan. Och det beror ju på att de har ett gammeldags sätt att strida. De går i trupp. Det var många som kunde skjutas ihjäl samtidigt om man ska uttrycka sig väldigt cyniskt och krasst. De hade också väldigt svårt att hantera drönare. För det var de inte alls vana vid.
Hur då?
De visste ju inte riktigt hur drönarna fungerade i en krigssituation. Det gjorde att det var ganska många nordkoreaner som spårades upp av drönarna och helt enkelt dödades.
Och hur vet vi det här då, så att säga, med liksom nordkoreanernas, vad det verkar då, problem med drönarna?
Ja, men det är ganska samstämmiga vittnesuppgifter och experter som har studerat det här. Och det har ju kommit ukrainska militären som är källan till många av de här uppgifterna. De har ju också egna videor som de har publicerat.
In these videos that we see, these North Korean soldiers don't have any armored vehicles or any artillery that are supporting them.
Där ser man då hur nordkoreanska soldater flyr från drönarna. Man ser hur de går i ganska öppna landskap, har svårt att gömma sig. Den vita snön som finns i många av de här områdena gör det svårt för dem att dölja sig. De har till exempel inte heller då den typen av skyddsvästar och kamouflageutrustning som den andra sidan har. Och soldaterna jagas då av såna här attackdrönare. Och de blir ganska lätta mål då.
They appear to be frightened and confused. Some of them sort of paralyzed a little bit in the face of attack drones.
Då har man försökt att komma på sätt att komma runt det här, men det låter också som en ganska brutal sätt, för det kommer fram teckningar från nordkoreanska soldater som man har kommit åt dem från den ukrainska sidan. Och på en är det liksom sträckgubbar helt enkelt, där man visar hur man ska agera. Och det är att en går in och lockar till sig elden. Och då ser de andra var drönaren är och då skjuter de mot den. Och då ska resten klara sig undan. Men om man förstår beskrivningen rätt så innebär det här ett självmordsuppdrag från den som går in först.
Det här är då, kan vi anta, någon soldat som har suttit och tecknat ner i anteckningsblocket med sträckgubbar.
Återigen, vi vet inte hur det här har spritts bland nordkoreanska soldater, hur vanligt det är att de gör så här. Men de har haft svårt att hantera modern krigsföring med drönare.
Och jag tänker, Anders, jag menar, du som bevakat Nordkorea länge, det här att det först sägs att de här soldaterna är i någon form av specialförband och sen kommer det fram såna här uppgifter om att de har svårt att hantera modern krigsföring.
Vilken av de där bilderna stämmer överens med den kunskap du har av hur den nordkoreanska armén ser ut?
Ja, det är en motstridig bild, men samtidigt det som kommer fram är att det här är dedikerade soldater. De verkar definitivt beredda att offra sina liv. En del påstår ju då att det beror ju på propagandan, hjärntvätt, man ska göra allt för den stora ledaren då.
Kim Jong-un.
Ja, då. Kim Jong-un. Mm.
Även om de krigar mot Ukraina,
ja,
i det här fallet.
Exakt.
Ukraine says it's captured two North Korean soldiers who were fighting alongside Russian troops.
Så om vi tar oss nu fram till början av januari i år, då ukrainsk militär meddelar att man tillfångatagit två nordkoreanska soldater. Vet vi hur det där ens går till?
Ja, vi har en del uppgifter kring det. Det finns bland annat videor som har publicerats av den ukrainska militären. Det ska ha varit i början av januari från Kursk in i Ryssland.
These are the first images on the ground of the capture of North Korean troops by Ukraine.
På en video ser vi då hur ukrainska soldater för bort en tillfångatagen nordkorean. Han är skadad, han skriker.
The soldier is injured, can hardly walk, but they spirit him away.
Samtidigt är de under ganska tung rysk beskjutning.
Och man kan ju anta då av det du beskriver att de utsätter sig för en del risker, ukrainarna, för att få med sig den här soldaten.
Precis, och det finns en annat videoklipp som visar en nordkoreansk soldat som ukrainarna närmar sig, som då har en handgranat under sig.
In the distressing images that follow, they pull one injured Korean's leg, then realize he has a grenade. He detonates under his chin.
Det som sägs då om att de nordkoreanska soldaterna har med sig i träningen att de ska inte låta sig ta levande till fånga och att man då ska begå självmord. Och den här filmen verkar visa just ett sånt skede. Det sägs också att den här då personen, det sista, är att han ropar Kim Jong-un, alltså ledarens namn. Och då pratar man ju om att då har propagandan, då har allting gått in i hans skalle. Mm. Om det stämmer, återigen, det är jättesvårt att bekräfta alla de här uppgifterna.
Men här är vi ju alltså då i den situationen att ukrainarna kan förhöra ett par eller kanske fler av de här nordkoreanska soldaterna. Vet vi vad det är de får fram då?
Det här är ju en helt unik situation ur den synvinkeln. Och då tänker jag så här, vad ska vi tro av den information som så småningom sipprar ut från de här förhören med fångarna? Är det saker som är sanna? Är de pressade? Är de torterade? Är de hjärntvättade, som en del säger, att det bara kommer propaganda? Men de får ju veta lite såna här saker som att de inte vet sitt uppdrag. De visste inte vart de skulle när de sändes från Nordkorea.
Men är det rimligt att tro att de här nordkoreanska soldaterna faktiskt inte vet något om det här kriget som de kastats in i?
Ja, det är rimligt, för vi talar ju om världens förmodligen mest slutna land där det är straffbart att försöka få information utöver det som förmedlas via statliga medier och staten överhuvudtaget. Jag har varit i kontakt med nyhetssajten Daily NK som jobbar från Seoul i Sydkorea och som hela tiden har haft kontakter inne i Nordkorea genom decennier. De säger att det där är väldigt svårt eller nästan omöjligt numera. Men ändå de få kontakter de har, de lyckas inte få ut någonting om att nordkoreaner i allmänhet känner till någonting om Ukraina-kriget. Mm. Så att det är fullt rimligt.
Men om vi går över då till det som följer under de här första veckorna och månaderna in i det här året. Vilken roll spelar de nordkoreanska soldaterna i kriget på Rysslands sida då? Vad kan man säga om det?
Det kom ju uppgifter efter ett par månader med nordkoreansk närvaro i Kursk att trupperna hade försvunnit från fronten och alla undrade naturligtvis om de stämde, men det bekräftades av den ukrainska sidan och även sån här satellitspaning att de syntes inte till längre.
Mm-hmm. Och plötsligt borta?
Ja, plötsligt borta. Och det spekulerades väldigt mycket vad det berodde på. Var det för att de hade lidit väldigt stora förluster, och det gjorde de ju procentuellt de första månaderna på plats, eller var det för att de skulle tas bakom fronten så att säga för att få mer träning i att kriga, eller var det för att de helt enkelt behövde vila sig, för de hade ju varit ett av de mest krigsdrabbade områdena, alltså väldigt intensiva strider och så. Men sen, bara en kort tag efteråt så dök de ju upp vid fronten igen och då var de tillbaks i stridande skick. Och de har ju nu rapporterat varit en del av den ryska avancemanget i Kursk där de då har drivit bort ukrainska styrkor. Och där nämns i viss rapportering om att nordkoreanska soldater var med i detta.
Well, President Trump is expected to hold a high-stakes telephone call with Russian President Vladimir Putin later this morning.
Det är i slutet av mars 2025. Och på initiativ från USA:s president Donald Trump hålls samtal med Ryssland och Ukraina om att försöka få ett slut på kriget.
조선노동당 총비서이시며
samtidigt i nordkoreanska Pyongyang ska ett toppmöte börja. En svart bil rullar fram på ett spegelblankt golv under en enorm kristallkrona. Ur bilen kliver Rysslands före detta försvarsminister Sergej Shoigu ut på den röda mattan. Han hälsas välkommen med en kram av Nordkoreas diktator Kim Jong-un. Vad som avhandlas på mötet är inte känt. Men enligt ryska nyhetsbyråer förmedlade den ryske toppolitiken ett meddelande från president Putin om Moskvas ovillkorliga beredskap att upprätthålla ländernas avtal och säkerhetspartnerskap. Och jag, Anders, man får ju säga att nu med Donald Trump i spelet så är det ju mycket som hänger i luften när det gäller framtiden för kriget i Ukraina, om det blir någon slags fred och hur mycket Ryssland också kommer att bjudas in igen i värmen på den internationella arenan. Så då undrar man ju, hur tänker Kim Jong-un agera i det här läget?
Det är, som man brukar säga, en väldigt bra fråga.
Ja.
För att vi vet ju inte detta, men det finns nog skäl för Kim att oroa sig lite. För man får komma ihåg att Nordkorea är ju i det här spelet en mindre bricka. Den är viktig, men inte avgörande. Och om Ryssland till exempel i en förhandling tvingas välja mellan bättre och närmare samarbete med USA eller att fortsätta ha Nordkorea som allierade i kriget, så tror jag inte att det är ett svårt val för Putin att göra.
Mm-hmm.
Nu har ju Nordkorea och Ryssland som sagt ett långt samarbete även på sovjettiden, så jag tror inte att det försvinner helt. Men det kommer vara definitivt något som Kim måste fundera på. Vad är det värt? Vad får jag framöver? Och det vet han ju inte. Det beror ju på vad det här fredsavtalet som kanske kommer innehåller. För att han kan ju leverera mer vapen, han kan leverera mer ammunition, han kan leverera fler soldater. Men ska han göra det när han inte riktigt vet vad han ska få i utbyte framöver av Ryssland?
Och så här långt, om vi ser på det, vad den här investeringen, om vi ska kalla det så, från Nordkorea lett till? Vad har Kim Jong-un egentligen fått tillbaka?
Ja, det de pekar på, om man säger externa experter, då ser de att Nordkorea fått en sak som de ville, rent krasst helt enkelt, träna krig.
Mm.
Det har de fått. Man har fått hjälp med olika livsmedel, olja och sånt som sydkoreanska, japanska och andra säkerhetstjänster har kunnat bevisa har kommit till Nordkorea sedan de här avtalen började gälla. Det är ju sådana tecken som man konkret kan se. Sen även det rent världspolitiska. Ryssland har ju givit Nordkorea sitt stöd i vissa frågor i FN till exempel. Det är ju också något man har vunnit på det här samarbetet. Sen finns det ju små segrar att rapportera också som kanske inte då är något som ändrar historiens gång. Men det faktum att en bro har börjat byggas mellan Nordkorea och Ryssland.
Mm-hmm.
Och sen har det också rapporterats att nordkoreanska varor har synts till på ryska marknader. Alltså typ frukt i Moskva och sånt från Nordkorea. Så det är de där små vardagsförändringarna som också har smugit sig in under den här perioden.
Men man undrar ju kring det där med priset för det här. Jag menar, alla de här liven som det kostar. Spelar det någon roll för Kim Jong-un, tror du?
Rent krasst tror jag inte antalet döda och sårade har nått den nivån att det spelar någon större roll för den nordkoreanska ledningen. Men däremot i det här stormaktsspelet så har ju Nordkorea nu satsat på sin vänskap och var allierad till Ryssland. Och jag tror ju inte att det kommer avslutas tvärt och definitivt. Men det kan ske förändringar som gör att Nordkorea börjar närma sig Kina igen. Mm. Eller kanske till och med börja prata med Trump-administrationen än en gång. Nordkorea är ju mästare på att hitta nya allierade bland stormakterna. Så även om övriga världen fortsätter behandla landet som paria, så tror jag inte vi kortsiktigt kommer få se några större förändringar i Nordkorea.
Och du, en sak som jag börjar fundera över här är de där två soldaterna som Ukraina tillfångatog. Vet vi någonting om vad som har hänt med dem sedan dess?
Det senaste jag har sett, det var att en sydkoreansk parlamentariker som har besökt Ukraina har fått träffa de här två nordkoreanska soldaterna. Den ena av dem uppges enligt den här parlamentarikern vilja komma till Sydkorea. Och där är han ju välkommen. Den andra bad att få tänka på frågan för att överväga vad han egentligen vill. För det är ju en fara för deras nära och kära på hemmaplan i Nordkorea. För om man åker till Sydkorea, då räknas ju det som ett avhopp och att man har förrått sitt land.
Tack så mycket, Anders.
Tack.
Och det var allt från Dagens Eko. Vi hörs igen imorgon.
Och så en rättelse. I en tidigare version av det här avsnittet sa vi att Sergej Shoigu är ordförande i det ryska säkerhetsrådet. Rätt är att Shoigu är sekreterare och leder arbetet i rådet. Rättelsen gjordes den 27 mars. Programledare var Robin Olin, gäst Anders Ask. Producerade gjorde Stina Fischer.
Klockan blir 5 och vi ska få en nyhetsuppdatering i P1.
Klockan är 5 här i Ekot. En explosion har inträffat i ett trapphus i de östra delarna av Malmö, skriver polisen på sin sajt. Explosionen har orsakat materiella skador, men inga personer har kommit till skada. Nationella bombskyddet är nu på väg till platsen. Polisen vill kunna avlyssna barn under 15 år utan misstanke om brott, precis som de tillåts göra med myndiga personer. Rikspolischef Petra Lund.
Jag tror att allmänheten och föräldrar framförallt verkligen skulle föredra det om vi kan förhindra att barn dras in i brottslighet.
För ett par år sedan fick polisen rätt att använda så kallade preventiva tvångsmedel, men bara mot straffmyndiga, alltså personer över 15 år. I julas presenterades en utredning som kom fram till att det inte är en bra idé att polisen ska få använda såna här preventiva tvångsmedel även mot personer under 15 år. Barn är särskilt känsliga för integritetsintrång enligt utredningen.
När det gäller kommunikation mellan barn, då menar vi att då är inte integriteten så stark. Man kan jämföra med vårdnadshavare om man har en 12-13-åring hemma, att man vill ha koll på vad de gör i sin kommunikation.
Polismyndigheten lämnar idag in sitt remissvar där den framför just de här synpunkterna.
Reporter Simon Andrén. Migrationsminister Johan Forssell utesluter inte att personer som ska utvisas från Sverige kan komma att skickas till italienska migrationscenter i Albanien. Det sa ministern till TT igår under sitt besök i Italien. Forssell träffade Italiens inrikesminister Matteo Piantedosi i onsdags då de bland annat diskuterade Italiens avtal med Albanien. Ekot klockan 5 med Sofia Sofraniado.
P1, Sveriges Radio.
I Vetenskapsradion om en liten stund möter vi mannen som varit professor i Uppsala och Stockholm och domare i Högsta domstolen. Numera arbetar Bertil Bengtsson, 98 år, bland annat för Justitiedepartementet, och han arbetar helst på tåg.
Vi lever i en känslotid. Vi talar mer om hur vi känner än vad vi tycker. Det ska kännas rätt och ministrar är förtvivlade. Varför har känslan blivit så viktig? Vad gör det med oss? Och vilken roll spelar känslorna i politiken? Lyssna på Filosofiska rummet om känslans makt i vår tid. I appen Sveriges Radio Play.
Där hittar du det här avsnittet från klockan 6 lördag morgon. Och vill du lyssna i kanalen P1 är tiden klockan 5 söndag eftermiddag.
Då ser vi att det inte är några som är inställda, så vitt jag kan se. Och då kan åka norr och söderut och fråga om hur är vädret.
På Uppsala centralstation står Bertil Bengtsson i blå basker med ryggsäck på ryggen och gåstavar i händerna och tittar upp mot avgångstavlan. Han är 98 år och är nestor inom svensk juridik, fortfarande verksam. Han är professor i Luleå och har uppdrag för justitiedepartementet där han har en arbetsplats. Men han sitter helst på tåg och jobbar.
Man har lugn och ro där och det är roligare än att sitta hemma. Och man tar med sig de rätta papperna. Idealet är ju att sitta där så sjukt tur.
Bertil Bengtsson har årskort i första klass och kan hoppa på vilket tåg som helst. Häromdagen var han med på en dragning för justitieministern om digital kommunikation i försäkringsfrågor. En resa till Stockholm alltså, som så många gånger förr, så nu vill han se något annat.
Då tror jag nog att vi åker till Gävle ändå. Det är lite roligare.
Okej, då åker vi till Gävle.
Vetenskapsradion hänger med på en tur med Sveriges meste jurist och kanske meste tågresenär. Jag heter Camilla Widebeck.
Oj, det var ganska mycket folk.
Jag ska sätta så här vagnet till en försäng och gå i den här riktningen. Vi ska väl hitta en plats två bevidare.
Bertil Bengtsson har varit professor i juridik i Stockholm och Uppsala. Arbetat med lagstiftning och utredningar. Skrivit Sveriges första bok i miljörätt och 34 böcker till. Och varit domare i allt från Alingsås tingsrätt till Högsta domstolen.
Här brukar jag sätta mig där det är fullt, men då har du...
jag kan sitta där, det går ju bra.
Ja, du har sett
det.
Det här tåget har inga riktiga första klassvagnar och det är fullt med folk. Bertil hamnar på en plats vid trappan med ryggen mot fönstret.
Men hur ska det gå nu då? Du hänger ett bord och jobbar vid.
Nej, det har jag inte. Det brukar gå bra ändå.
Pappren om hållbara försäkringar i en blå plastmapp har han i knät. Och här, liksom på många svenska tågsträckor, vet han precis när man bör titta ut och när man kan jobba.
Du kan titta om du åker förbi Salsta slott och man är intresserad för slott. Sen åker man in i en ganska stor skog och där är det inte mycket att titta på, så då har jag fram arbetet.
Men Bertil, de frågar ju ibland till exempel, hur har vi blivit så gamla? Och det vet ju inte vi. Men jag tror ju väldigt mycket beror på att vi har gått så förskräckligt mycket.
Hemma i lägenheten i Luthagen i Uppsala några dagar tidigare träffar jag Bertil Bengtsson och hans fru Solveig. Hon är lite äldre, fyllde 100 2024 och ställer fram kaffe och kaka på matsalsbordets vita duk.
Bertil går ju, för det är inte många år sedan du gick en 7-8 mil i veckan. Nu är du ju nere bara på, kanske kommer du upp i en mil i veckan nu.
Ja, nej, det är inte skillnad.
Och varit nyfikna. Du har alltid varit reslysten och nyfiken.
Ja, just det. Jo då.
Så det där.
Nej, vi tillhör ju en generation som gick väldigt, väldigt mycket som barn. Det var ingen som skjutsade oss någonstans. Jag var enda barnet och fick följa med mina föräldrar på långa promenader. Och bara jag fick prata så glömde jag att jag hade tid. Så att det stämmer ju så att det, som du säger. Sen var jag orienterare och så gick jag mycket, så att, och det kanske har gjort något, varit nyttigt nog.
Bertil och Solveig har känt varandra sedan 40-talet. Hon har jobbat som sekreterare och som lärare och det trivdes hon bra med. Men sen gick hon i pension på 90-talet.
Och det var så konstigt, för när jag pensioneras nu, hela världen öppnade sig och jag var så lycklig. Jag hade ju studentbetyg så jag kom in överallt. Så jag anmälde mig till konstvetenskap det öppnade sig verkligen en ny värld. Och sen när Bertil pensionerade sig, så han var inte ett dugg lycklig. han hade separationsångest.
Men jag trädde så väldigt bra på domstolen, så att alla som pensionerade sig var egentligen olyckliga. En advokat kan trappa ner, men en domare får säga adjö. Och då var pensionsåldern 67 år. Nu hade den blivit lite högre, men fortfarande så är folk ledsna när de avgår.
Men sen kom ju den här förfrågan från Luleå.
Ja, då blev Bertil Bengtsson professor i Luleå, vilket han fortfarande är på 10%. Men bäst har han trivts i domarrollen.
Det roligaste har ju varit i domstolen, när jag brukar säga det, att jag egentligen aldrig haft en tråkig dag i domstolarna.
Men som professor däremot.
Det är långt tråkigt, för man har inte så mycket kontakter med kompisar. Och sen om man blir rätt trött på ett ämne också. Och det typiska är att jag tyckte det var roligt att skriva om någonting som inte har blivit så mycket behandlat i litteraturen. Men sen jag håller på med det och skrivit lite grann, och jag är ganska trött på att ha gått ut till ett annat ämne. Så det har blivit en hel del böcker, men inga vidare böcker, ganska ytliga. Och jag brukar säga det, att jag